Operation Mord av Fritz Remar. Inläst av Fredrik Albo för Saga. Signalement av en huvudperson. Namn: Lars Nord. Född: 22 maj 1938. Adress: okänd. Titel: kapten vid flottan. Längd: 185 cm. Vikt: 80 kilo. Hårfärg: ljusblond. Ögonfärg: blå. Smärtgräns: hög. Specialiteter: boxning, karate, judo, pistolskytte. Övriga upplysningar: dricker för mycket öl, benägen att falla för kvinnlig charm, i övrigt pålitlig. Första kapitlet. Ett lik är sällan en vacker syn, och det här var värre än de flesta. Ett till oigenkännlighet sönderslaget ansikte, sett i ljuset från en liten ficklampa, är inte en syn man bör utsätta sig för omedelbart före sängdags. Jag kämpade mot kvällinningarna och böjde mig ner på knä bredvid honom och undersökte hans fickor. Samtliga, både kavaj och byxfickor, var vrängda ut och in, och något ytterplagg hade han inte. Det fanns absolut ingenting som kunde hjälpa mig att identifiera honom eller gissa mig till vad han hade velat mig. Jag reste mig upp igen och lyste omkring med lampan. Det var en helt vanlig bakgård, omgiven av hus som borde ha rivits för länge sedan. Framför ett fallfärdigt plank stod en rad soptunnor. De flesta saknade lock och sopor och skräp låg överallt. Det lyste inte i något av fönstren, varken i huset på framsidan eller huset på baksidan. Så hade det inte varit för lukten skulle jag kunna tro att jag stod mitt i en obebodd stadsdel. Jag hörde ett mycket svagt ljud från det hörn där portgången ut till gatan låg. Det var den väg jag hade kommit in. Jag släckte lampan och tog ett par, tre steg baklänges bort från liket. Det svaga ljudet blev till fotsteg som kom närmare och närmare. Jag höll andan, ända tills de var alldeles inpå mig. Då tände jag lampan igen. Dumt nog hade jag hållit den på ett sådant sätt att den kom att lysa rakt ner på likets ansikte. Ett skräckslaget kvinnoskrik sprängde tystnaden och två mjuka armar slog som min hals. Så, så, sa jag. Var alldeles lugn. Han gör ingenting. I varje fall inte i fortsättningen. Jag lyste lite uppifrån och ner på flickan. Hon skulle inte ha blivit insläppt på Donleté, men på Yeye Club, alldeles som hörnet, var hon säkert en av drottningarna. Hon var klädd i superkorta hotpants av skinn och en fräck skjortblus av något mycket tunt tyg. Jag började fråga mig om folk överhuvudtaget inte använde ytterkläder i de här kvarteren. Jag kände mig plötsligt som om jag föll helt ur stilen med min duffel med skinnkrage. Allt som borde finnas där innanför skjortblusen fanns där i riklig mängd, och jag är säker på att hennes mor skulle ha tyckt att hon borde ha minst två knappar till knäppta. Hon hade också ett par röda knästrumpor med tofsar på sig, och till dem lågklackade kraftiga svarta skor med blanka spännen. Mer kunde jag inte se, för hon hade gömt ansiktet vid min axel. Jag klappade henne lugnande i ryggen och hon slutade gradvis att skaka. När hon hade blivit alldeles stilla sköt jag henne ifrån mig en bit och lyste på hennes ansikte. Hon hade ett av de där lite runda ansiktena med regelbundna drag som kan vara mycket vackra om de är rentvättade. Men hon hade smort in sig med allsköns smörja för att se 10 år äldre ut än hon var. Och dubbelt så förfallen. Det betyder i klartext: lösögonfransar, plockade svartmålade ögonbryn, smala som hårstrån, grönt och svart på ögonlocken, pancake i hela nyllet och smetigt rött läppstift på den söta lilla munnen. Det långa, ljusa sjöjungfruhåret hängde som en gardin över hennes ansikte, och det som inte fick plats i ansiktet strömmade som en fanfar ner över hennes rygg. Tårarna rann ut för hennes kinder och tog med sig delar av mascaran, så att hon liknade ett gulstenshus utan ordentligt takutsprång. Hennes pupiller krympte i det starka ljuset från ficklampan så att jag verkligen kunde se hur klart gröna hennes ögon var. Eftersom jag är hövlig av naturen och därtill har fått en god uppfostran, lyste jag sedan på mitt eget ansikte för att hon skulle kunna se hur jag såg ut. Jag vet inte om den synen lugnade henne, men jag anser själv att jag har jämförelsevis troskyldiga blå ögon, ett ordentligt kortklippt ljust hår och någorlunda förtroendeingivande ansiktsdrag, där mitt hektiska leverne ännu inte har satt några spår. Det gjorde henne inte ännu räddare. I varje fall skrek hon inte, utan försökte istället få sin andning att fungera normalt igen. Hon blinkade med ögonen, strök håret från pannan och försökte sig på ett ömkligt leende. Förlåt, sa hon. Men jag fick en chock när jag såg. Hon tystnade och huttrade till, som om en köldrysning hade dragit igenom henne. Det ska du inte skämmas för, sa jag. Jag blev också förskräckt när jag stötte på honom. Hon log blekt igen, men hon sa ingenting. Vet du vem han är? Frågade jag. Nej, svarade hon. Jag har aldrig sett honom förr. Är han död? Tillade hon efter en kort paus. Ja, han är död. Känner du honom? Frågade hon. Nej, det var en ren slump att jag kom in hit och var nära på att snava över honom. Jag böjde knä bredvid honom igen och började undersöka hans kläder, men det hjälpte fortfarande inte. Det var en helt vanlig konfektion, sådan som finns att köpa i vilken herrekipering som helst. Skorna på hans fötter var ett par billiga historier av brunt läder med gummisulor. Han hade inga ringar på fingrarna och ingenting dinglade i en kedja om halsen. Det skulle inte bli lätt att få honom identifierad. Och här och nu skulle det överhuvudtaget inte att gå. Det fick bli en sak för polisen. Nu kunde jag inte stanna här längre. Jag måste iväg. Vad tänker du göra? Frågade flickan när jag reste mig upp, släckte ficklampan och stoppade den i fickan. Tänker du ringa efter polisen? Hon höll andan som om hon väntade med spänning på mitt svar. Det är väl det normala när man hittar ett lik? Jo, sa hon tveksamt. Men jag log. Ta det lugnt bara, sa jag. Jag har samma inställning. Jag är inte heller pigg.